fortsätter vi lite grann om apokryferna här. Vi ska gå in på Judit. Judits bok. Den är ungefär av samma omfång som Tobit. Lite större då, eller det är 16 kapitel. Det originalet är hebreiskt. Judit har en mer distinkt apokryfisk karaktär, sägs det, än Tobit. Med apokryfisk menas att den är inte så där väldigt förankrad i historien. Och det är tveksamt om den här berättelsen har någon historisk bakgrund. Den verkar vara ganska så konstruerad. Den tid som ska återspeglas ska då vara efter den babyloniska fångenskapen. Men författaren tycks ha lånat namn och omständigheter från skilda tider. Författaren till Judit tycks ha levt under Maccabertiden eller strax därefter. Enligt SBU, Svensk Bibelsk Uppslagsverk, så får man datera Judit till någon gång före 104 före Kristus. I Charles utgåva föreslår man cirka 150 före Kristus. Clemens av Rom citerar Judit, så den måste alltså ha funnits på 90-talet efter Kristus. Det finns många paralleller mellan Judit och Maccabeerboken som kan tyda på att dessa böcker härrör från ungefär samma tid. Och berättelsen i Judit vill ju stärka kampen mot motståndarna. Judit är ju ungefär som Jael i domarboken. Hon lyckas ju ta livet av Holofernes, vill jag minnas. Så ska jag säga något om tilläggen till Ester. De här tilläggen finns ju inte med i den kanoniska texten. De finns alltså inte i den hebreiska grundtexten. När har de här tilläggen gjorts? Ja, SBU föreslår första århundradet före Kristus. Det är tydligen då vissa tilläggstraditioner som har skrivits ner i Alexandria. Och i samband då med översättningar till grekiska har man då tillfogat de här traditionerna i grekiska manuskript. Tilläggen var kända av Josefus, och Josefus accepterar dessa tillägg som delar av den äkta historien om Ester. Det framgår av Antiquitates bok 11, stycke 6. Man kan spekulera över orsaken till dessa tillägg. Och man spekulerar nog inte allt för fel om man tror att orsaken är den att Ester, den kanoniska Ester, behövde bättras på lite grann för att bli mera religiös, mera from. Vi vet nämligen att judarna tog anstöt en del av Esters bok. Esters bok är så profan. Den handlar så lite om Gud och Guds undervisning. Man tyckte att det religiösa elementet i Esters bok inte var tillräckligt framträdande. Esters karaktär själv var lite för profan. Det var en anstöt att hon var så ivrig att bli konkubin till en oomskuren kung, bland annat. Och då har översättaren och andra med honom, förmodligen egyptiska judar, känt till vissa berättelser eller själva skapat vissa berättelser för att komplettera dessa brister och göra berättelsen mera uppbygglig och Ester mera ärbar. Det är vad man tror. Vad innehåller de här tilläggen? Ja, de innehåller dels en inledning till Esters bok. Och därefter ett tillägg till Ester 3:13. Ett tillägg till Ester 4:17. Och ytterligare ett tillägg till Ester 4:17. Och ett tillägg till Ester 5:1. Följande. Ett tillägg till Ester 8:12. Och slutligen ett tillägg till Ester 10:3. Det är alltså lite tillägg här och där. De här tilläggen, de är apokryfiska eller icke-kanoniska och samlas ju därför av Luther och den protestantiska kyrkan för sig. Och man låter dem inte ingå i Esters bok där de är avsedda att ingå. Så har vi visheten då. Eller som den också kallas, Salomos vishet. Som omfattar 19 kapitel. Visheten kommer här som nummer 2 i den här samlingen som finns på svenska. Man brukar dela in de 19 kapitlen som visheten består av i 2 delar. Jag kommer inte ihåg var man brukar sätta gränsen här. Jag kan inte säga säkert, men någonstans i mitten, jag minns inte riktigt var det är nu. Eller om det är efter 9:e kapitlet. Någonstans där har jag för mig. Ja, Salomo nämns så småningom i den här boken från och med 7:e kapitlet. Där har vi konung Salomo talar om sin kärlek till visheten, om hennes gåvor och egenskaper. I 8:e kapitlet Salomos strävan efter vishet. 9:e Salomos bön om vishet. Det där dyker Salomo upp och därför har man talat om Salomos vishet. Men det är uppenbart att den här boken har ingenting att göra med Salomos skrifter. Det har en del kristna trott. De har trott att det här var en salomonisk skrift, liksom Predikaren och Höga visan. Och stora delar av Ordspråksboken. Men författaren är en jude av alexandrinsk typ. Han är förmodligen samtida med Syraks son, eller kanske något senare. Det är en lärd och from alexandrinsk jude. Det förstår man av innehållet. Boken har daterats olika. Grimm har satt den till 145-50 före Kristus. I Charles utgåva föreslår man 50-30 före Kristus för första delen. Och 30 före Kristus till 10 efter Kristus för andra delen av boken. Det bara ger en känsla av när ungefär den här boken kan ha kommit till. Så går vi till Syrak, eller Ecclesiasticus. Ni bör ju kunna skilja på förkortningarna här när man hänvisar till Predikaren. Och när man hänvisar till Syrak, vad är skillnaden där då? Hur skiljer det sig åt? Vad kallar man på latin Predikaren? Vet ni det? På hebreiska Kohelet, på svenska Predikaren och på latin. Vad står det där? Ja, Ecclesiastes. Och Syrak alltså Ecclesiasticus. Och hur skiljer man då på Ecclesiastes och Ecclesiasticus när man förkortar? Det kan ju vara bra att veta, för att det står bara helt kort och en hänvisning. Ja, jag frågar för att jag har inte tagit reda på det just nu, men jag för mig att, hur är det nu? När man citerar Syrak, då skriver man väl E-C-C-L. Jag undrar om man inte har med US eller någonting också. Då vet man att det är Syrak. Men när det är predikaren, så har man väl antingen bara E-C-C-L eller E-C-C-L-E-S. Jag kommer inte ihåg det riktigt. Jag tror att om man har klart för sig att predikaren är Ecclesiastes och Syrak är Ecclesiasticus, då är det inga problem. Då märks det också i förkortningen. Ja, det här namnet, det påminner ju om det jag sa i inledningen av förra lektionen. Att vi har att göra med ecklesiastikala böcker. Och Syrak är i hög grad ecklesiastikal. Den har alltså brukats i kyrkan. Det är en kyrklig bok eller en andlig bok. Den ger mycket undervisning och mycket förmaningar. Författaren är en jude i Alexandria vid namn Jesus, Syraks son. Vi brukar ju kalla boken för Syrak, men han heter ju inte Syrak egentligen, utan han heter Jesus, Syraks son, Syrakiden. Det underliga är att författaren och sonsonen som har översatt och givit ut farfars arbete har samma namn. Författaren har skrivit boken på hebreiska, men han blev inte helt färdig, eller han gav ändå inte ut boken. Och sen kom då många år senare, efter denne Jesus Syraksons död, så kom då sonsonen att ta hand om handskriften, och han hette också Jesus och var en syrakid eller son till Syrak. Och denne sonson som kom till Egypten mellan 170 och 117, han översatte då farfars arbete från hebreiska till grekiska och gav ut den. Och det skedde förmodligen 132 före Kristus. Men 132 före Kristus är ju då inte datum för verket, originalet, den hebreiska texten, utan Syrak har då kommit till, eller Ecclesiasticus, SBU säger cirka 190 före Kristus. Och i Charles utgåva så sägs det före 175 före Kristus. I Charles utgåva refereras också en annan uppfattning som går ut på att Ecclesiasticus är avsevärt tidigare. Man kan möjligtvis tolka uppgifterna så att Jesus Syraks son, denne farfar, har levt och gett ut det här arbetet, eller skrivit det på hebreiska, redan någon gång mellan 300 och 275 före Kristus. Det finns också en del som har kommit till ett datum tidigare än 190 genom att tänka sig att att det inte är sonson i strikt mening det är frågan om, utan det är som vi möter i före tiden, att man talar om någon son och sonson i lite mera överförd mening. Det kan vara fler generationer emellan. Hur som helst, om boken har kommit till ännu tidigare än 190, så blir den ju oerhört intressant med tanke på innehållet och vittnesbördet om kanon, som ni vet. Så den tycks ju känna till just den kanon vi har. Ja, det är en stor bok den här, Ecclesiasticus. Hur många kapitel finns det i Syrak då, tror ni? 51. Faktiskt. Den innehåller ju mycket uppbyggliga visdomsord här. Även om ett och annat tycks spegla en lite felaktig förståelse av nåden och förhållandet mellan tron och gärningarna. Man har alltid en tendens att på något sätt få in lite förtjänsttanke, men det går ju genom kyrkans historia ständigt. Att det som är trons frukt, det läggs ibland in som en förutsättning för att få tro på Guds nåd. Så har vi Barok. Och Baroks bok, det är 5 kapitel. Men i Vulgata så har det lagts till ett 6:e kapitel som är Jeremias brev. Och detta 6:e kapitel är från början självständigt, en självständig skrift. Och så är det också i Septuaginta. Så där har man då dels Barok på 5 kapitel och dels Jeremias brev på, ska vi säga, 1 kapitel. Men i Vulgata så hör det ihop, och det är likadant då i den här utgåvan av apokryferna, att där står det Baroks bok, och när vi kommer till sista kapitlet då är det Jeremias brev. Det hänger ju samman med att Barok var en medskrivare åt Jeremia, och det berättas också om Jeremias brev i Jeremiaboken. Men det är inte detsamma som det här brevet, utan det här är material som har kommit till senare under anknytning till uppgifterna i Bibeln. Och det här har vi många exempel på, att judarna i anknytning till bibliska uppgifter har gjort midrasher eller spekulationer. SBU daterar Baruch till 1:a århundradet före Kristus. Charles anger 78 efter Kristus. Ni ser att man är lite osäker här. Man har inte så mycket säkra uppgifter att gå efter. Baruch har ju gett namn åt en massa andra pseudepigrafer. Baruch, apokalypsen och massa andra Baruch och sånt där. Men det går jag inte in på. Så har vi då tilläggen till Daniel. Förmodligen är det så att de alexandrinska judarna och de som översatte Daniel till grekiska i Alexandria, de kände till vissa traditioner om Daniel och om de tre männen som inte fanns med i den kanoniska texten. Och sådana traditioner har då omarbetats i sin nuvarande form och tillfogats den kanoniska texten. Så kände man till tydligen en berättelse om Susanna. Och den berättelsen vill då exemplifiera Daniels stora visdom när han var helt ung. Om, nu tog jag inte med mig Bibeln här. Men när det står redan i Daniel, om vi slår upp Daniel 1:17, så talas det där om hur vis Daniel var redan som ung. Gör inte det, hitta Daniel 1:17. Vad står det i Daniel 1:17? Ja. De är alltså ynglingar där. Redan så som ynglingar så fick de en oerhörd visdom. Och Susanna, berättelsen om Susanna, den är ju rätt lång, 64 verser. Den visar ju hur den unge Daniel med sin visdom räddar Susanna, som har blivit falskeligen anklagad här. Det är en mycket charmerande berättelse. Och det har ju gjort att den här berättelsen om Susanna har placerats i början av Daniels bok, eftersom den vittnar om den unge Daniel. Men i Vulgata står den här berättelsen om Susanna som kapitel 13. Daniel, den kanoniske Daniel, har ju 12 kapitel, och därefter kommer då som kapitel 13 berättelsen om Susanna. Det var Vulgata. Men Septuaginta har alltså Nej, inte Septuaginta. Septuaginta har den inte i början, men det finns andra utgåvor som placerar berättelsen om Susanna i början av Daniels bok. Också Septuaginta placeras som Daniel 13, berättelsen om Susanna. Och den är ursprungligen på grekiska, så man ser att det är inte som det kanoniska materialet på hebreiska eller arameiska. Så har vi ju då berättelsen om Bel i Babylon. Det är 22 verser. Och berättelsen om draken i Babylon. Och den här berättelsen om Bel och draken kan betraktas som en annan form, en utvidgad och lite annorlunda berättelse än den berättelse som föreligger i Daniel 6. Och så finns här då traditioner om de tre männens lovsång, Asarias bön och de tre männens lovsång. Och det är som tillägg till Daniel 3:23, efter berättelsen om de tre männen, så kommer det här. Och det är ju därför att de tre männen, de prisar Gud, står det bara helt kort i den kanoniska texten. Och så har då judisk tradition utformat en lovprisning här, plus en bön av Asarja. Det var det. Så har vi någonting som heter Manasses bön, och det är också typiskt för judisk tradition. Bibeln berättar ju i andra krönikeboken 33 att Manasse togs till fånga, fördes till Babylon, men att han omvände sig. Och så har man då gjort en bön som Manasse ska ha bett på 15 verser, som ett tillägg till andra krönikeboken 33 vers 12. Återigen så är författaren en grekisktalande jude från ungefär samma tid som författaren till tilläggen till Daniel. SBU säger om författaren till Manasses bön, kanske till och med efter Kristi födelse. Ja, så har vi Makkabeerböckerna då, som jag sa är väldigt viktiga, och som ni särskilt, ni kan börja och läsa dem om ni ska prioritera. Och hur stora är de här böckerna då? Ja, första Makkabeerboken omfattar 16 kapitel och andra Makkabeerboken 15 kapitel. Första Makkabeerboken är ursprungligen på hebreiska, medan andra Makkabeerboken är ursprungligen på grekiska. Första Makkabeerboken skildrar historien från 175, då Antiochus Epifanes träder till, fram till och med 135 före Kristus. Och det är en historiskt korrekt skildring av förhållandena 175 till 135. Det är oerhört värdefullt att ha tillgång till det. Och som jag sa förut, så ger den ju mycket information om kampen om tron och den antikristliga maktens sätt att arbeta. I den här utgåvan, Commentary on the Old Testament, The Apocrypha, här ges det korta introduktioner till varje bok. Och just den här korta sammanfattningen till Makkabeerböckerna är väldigt fint skriven. I några punkter här sammanfattas värdet av första Makkabeerboken och det värde den har haft för den kristna kyrkan. Det är väldigt fint och kortfattat, stringent skrivet. Det kan ni, om ni har lust, titta på. Jag nästan referera för er, men det kan ni ju läsa själva. Första Makkabeerboken har skrivits, tror SBU, efter Johannes hyrkan och stöd 104 före Kristus. I Charles utgåva säger man den har kommit till tidigast 110 före Kristus. Andra Makabeerboken, som från början skrevs på grekiska till skillnad från första Makabeerboken, den omfattar en tid av 14 år bara. Den tar upp vad som hände mellan 175 och 161 före Kristus. Och den är också ytterst intressant. Den skildrar hur det går till slut för dem som sätter sig upp emot Gud. Börjar då med Antiochus. Och vi får se att det ändå inte blir någon lycka för dem som sätter sig upp mot Gud. Till slut hamnar de i olyckan, även om de har den yttre makten. Andra Makabeerboken är närmast en kommentar till första Makabeerboken. Man kan kalla den för en historisk homilia. Och det betyder att det är en predikan över historien 175-161 som visar Guds suveränitet och hur upproret mot Gud till slut blir straffat. Hur ska den dateras, den andra Makabeerbok? Ja, Charles säger cirka 110 före Kristus. Och uppgiften i kapitel 1, vers 10 klargör att den kan inte vara tidigare än 124 före Kristus. Ja, första och andra Makabeerboken är ju kyrkliga böcker, och vi kallar dem för apokryfer, goda och nyttiga att läsa. Sen finns det ytterligare Makabeerböcker. Tredje Makabeerboken, den finns med i Ralfs utgåva av grekiska översättningar i Septuaginta. Tredje Makabeerboken har 7 kapitel. Författaren är enligt SBU en alexandrinsk jude från första århundradet före eller efter Kristus. Den har aldrig accepterats i den västliga kyrkan som en kyrklig bok. Inte heller finns den med i Vulgata, men den har satt sina spår inom den östra kyrkan här och där. Scenen i tredje Makabeerboken är Ptolemeus den fjärdes tid. Vi kanske minns att efter Alexander den store så delas ju hans välde upp på Ptolemeerna i Egypten och Seleukiderna i Syrien. Och fram till cirka 200 så är det ju Ptolemeerna i Egypten som dominerar Palestina. Och scenen är här 200-talet, cirka 217 före Kristus, på Ptolemeus den fjärdes tid. Författaren enligt Charles cirka 100 före Kristus. Så finns det också en fjärde Makabeerbok, men den bryr jag mig inte om att säga något om. Den är ännu mer suspekt. Ja, så ska jag bara räkna upp några så kallade pseudepigrafer, andra skrifter som, om vi hade tid, skulle kunna titta på dem. Det är rätt spännande, därför att de innehåller judisk spekulation kring uppgifter i GT. Dit hör först och främst jubileerboken. En stor bok på 50 kapitel. Det är en form av judiska utläggningar och spekulationer kring uppgifterna i Genesis. I jubileerboken får vi bland annat veta vad Kains hustru hette förresten. Så de som har undrat över Kains hustru och sådana saker, de kan gå till jubileerboken. Det bygger på Genesis, och man är klar över att de första generationerna, där måste det bli syskon- och kusinäktenskap med nödvändighet. När det börjar med Adam och Eva, det är inga konstigheter. Och så fyller man ut berättelserna med
lite teologiska synpunkter och massa nya detaljer som man för in. Jubileerboken har daterats till 109-105 före Kristus i Charles utgåva. Aristeas brevet känner några av er till. Aristeas brevet, det är det som innehåller berättelsen om hur Septuaginta ska ha kommit till på ett mycket underbart sätt. Det är ett långt brev, det är inte indelat i kapitel utan i långa verser. Och det blir 322 verser. Det är olika uppfattningar om när det här brevet har kommit till. En uppfattning säger cirka 200 före Kristus. En annan säger 96-93 före Kristus. Och en tredje uppfattning säger senare än 33 efter Kristus. Och i Charles utgåva stannar man för före 70 före Kristus. Så att det är lite svårt att datera det. Och det och den historiska tillförlitligheten i uppgifterna ställer man sig i regel tvivlande till. Så har vi något som heter Adams och Evas liv och Adams och Evas böcker. Och ibland kallat för Moseapokalypsen, felaktigt. Det innehåller väldigt mycket märkliga saker som jag aldrig läst ordentligt. Men när jag bläddrade i det såg det rätt så intressant ut. Men det är typiskt judiska spekulationer om vad Adam tänkte och Eva gjorde och varför de gjorde si och så. Det är kring frågan om fallet och vad som hände i Edens lustgård och därefter. Och det kan ju i och för sig ha ett visst värde att se hur fromma judar har spekulerat och vad de har tillåtit sig. Det finns också någonting som brukar kallas för Jesajas martyrium. En judisk tradition om att Jesaja led martyrdöden. Då när Hiskia hade dött så kanske ni minns att det blev en ganska ogudaktig kung som hette Manasse. Och att Jesaja ska ha lidit martyrdöden under Manasse, vilket inte är omöjligt. Det är en 5 kapitel sådär. Och så har vi Henoksboken på 105 kapitel. Ja, Henoksboken fortsätter med ett 106 kapitel, 106-108, som man kallar för fragment av Noas bok. Så man har hängt upp alltså sin judiska spekulation och sin judiska teologi på de här stora gestalterna, Adam och Eva och Kain och Abel och Henok och Noa och sådana saker. Man ser att i synnerhet Genesis har varit föremål för mycket funderingar. Så finns det något som heter de 12 patriarkernas testamente. Och det har ju också anknytning till vad då förresten? Vad har det anknytning till? De 12 patriarkernas testamente. Nej, det är inte de patriarkerna. Apostel. Ja. Genesis 49 får vi nog tänka oss. Så finns det någonting som heter det sibylinska oraklen. Och det är också lite märkliga saker som jag inte går in på här. Det är tillräckligt satt mig in i heller. Och så finns det något som heter Mose himmelsfärd. Som man tror har kommit till före 70 efter Kristus. När ni ser det finns mycket att läsa förutom Schartau och Ros och sådär. Ja, det där får räcka tror jag. Har lite att fundera på. Ska vi då göra så att ni nu får en viss tid på er att repetera era anteckningar. Och dessutom om anteckningarna är oklara så finns det nu 14 lektioner inspelade på kassett så att ni kan kolla upp några detaljer som är oklara. Och så kan ni själva läsa, gå i uppslagsverk om det behöver kompletteras. Så har vi en liten skrivning på det här med kanon och apokryferna också då. Om ett litet tag. Ni behöver någon 14 dagar på er säger vi. om 14 dagar.